Det här är P1, Sveriges Radio.
Jag skulle gärna vilja känna igen min egen röst. Har äpplet gjort verkan? Nej.
Just det, du åt ett äpple precis. Hur länge sedan var det du åt äpplet?
Det har inte räknat ut. Det är väl en minut, två minuter sedan.
Ja. Och det ska göra att stämman blir klarare?
Ja, jag tycker att det är bättre mot innan äpplet i alla fall. Det är det.
Vem var det som hade lärt dig? Det var Björn Gustafsson.
Ja, skådespelare. Ja. Men jag tror alla skådespelare, vi vet om hela gänget som är vana att göra inspelningar. Det är radioröster, teaterspel och mycket som går på...
Just det, att man tar ett äpple innan.
Ja, så klarnar det hela.
Klarnar rösten. Mm. Du är ju född 1942. Du är ett år yngre än min mamma. Fyllde 77.
Mm, stämmer.
Och angående att bli gammal så har du sagt så här om att åldras. Det är varken skönt eller oskönt. Det bara är som alla andra åldrar. Så länge jag har kvar min sprallnyfikenhet så är livet rikt. Hur känns den?
Ja, sprallnyfikenhet är lite mer sådär glittrigt. Man kan slänga ur sig någon glad replik till vardags eller när man möter någon annans glada replik till vardags.
Ja.
Lite fnitter och skoj, det sätter sprutt på verkligheten.
Ja. Hur vet man om den är borta då?
Och det vet man verkligen. Jag tycker jag har mött så mycket kärlek och värme och glädje här i livet, så det är inte klokt.
Mm.
Men också mycket som har varit smärtsamma sorger.
Mm.
Och då minns jag ju att perioder som har varit mörka, då hade man tappat. Egentligen var det nyfikenheten som försvann. Men det kom ju tillbaka, det tror man ju inte. Inte jag i alla fall, trodde väl inte det då.
När det var
då fanns det inget man trodde på överhuvudtaget.
Mm.
Men att det är viktigt, det är väldigt viktigt detta med... Ja, det är inte nyfikenhet, utan det är att nyfikenhet alstrar energi. Det blir fart på en när den nyfikenheten är tillbaka, va? Vi börjar ju så redan innan första man slår upp ögonen på morgonen. Vad är det för väder idag? Det vill man ju veta.
Mm.
Det är första nyfikenheten och sen kör det vidare.
Så man vaknar på morgonen och inte längre bryr sig om,
nej,
vad det är för väder?
Nej, ingenting spelar roll.
Då vet
då
man
är
att
inte bra.
Sprallnyfikenheten, ja, den är inte där.
Nej, i depressionerna.
Du har ju varit en skapande människa i hela ditt liv. Vad handlar ditt liv om just nu, skulle du säga? Är du fortfarande en skapande person som ritar och tecknar? Och...
Ja, skapande. Inte på samma sätt som i de riktigt kreativa åren. Nu ägnar man sig ganska mycket åt att samla ihop biten och vad jag sysslat med egentligen. Det är en sån där åldersgrej som kommer, det tror jag alla som har fyllt bortåt 65-70. Man ser tillbaka så känner man igen olika trådar och vad det är som har styrt ens liv. Och, jag tycker mer att jag samlar ihop trådar, det gör jag faktiskt. För sen har man ju det här med barnbarn, vet du, att det här får jag inte glömma och eller det här får jag inte missa och berätta för barnbarnet, eller det här måste hon få veta. Om det så bara är tre grejer, så det här måste hon tala om för nästa generation, precis som att det hjälper, för de måste nog göra sina egna erfarenheter i alla fall.
Vilka tre saker skulle du vilja säga är de där viktiga som de bara måste veta om livet?
Åh, ska du få det gratis nu?
Ja, jag tänkte det.
Men ja, det här med att nyfikenheten skapar energi. Det tycker jag är jätteviktigt. Att inte låta sig skadas eller att inte låta nyfikenheten försvinna. Skulle man ge till varenda unge. En annan sak, förundran kan man säga. Förmågan att förundras.
Men det var tre punkter.
Ja, det var tre. Ja, vad är tredje? Du ska veta att du är något. Varje barn som kommer till världen är en gåva till mänskligheten. Och sen ska mänskligheten se till att inte förstöra
den gåvan.
Nej.
Så motsatsen till du ska inte tro att du är någon.
Du ska tro att du är någon. Du ska veta att du är någon.
På 70-talet skapade Gunilla Bergström den älskade figuren Alfons Åberg. Böckerna har sålts i miljoner exemplar, översatts till 30 olika språk och blivit filmer och tv-serier. En kolossal fullträff, men de viktigaste böckerna för Gunilla Bergström själv är de om Bill och Bolla, som inspirerats av hennes två egna barn. En storebror som försöker förhålla sig till en älskad lillasyster med autism. Och den här söndagsintervjun kretsar kring ljus och mörker, dur och moll. En känsla av att livet är för svårt som Gunilla Bergström får i kroppen redan som barn och som sen stannat för alltid. Depressionerna har kommit och gått och i mitten av 70-talet kommer en av de tyngsta när dottern Boel föds.
När flickan då, den lilla Boel, inte hängde med i utvecklingen riktigt som man hade förväntat sig. Och det blev mer och mer uppenbart. Och det var väl ett halvår och så blev det kontroller sen. Och då kunde hon inte höra som hon skulle. Hon kunde höra en liten kaksmula som trillade ner. Men hon hörde inte när en jättestor ytterdörr pangade igen. Det reagerade hon inte på alls. Så det var sånt konstigt hörande som inte stämde. Och hon hade fel. Hon hade spetsfot, heter det. Det är ju borta nu. Men sen när hon hade nått kanske 1,5 års ålder, då gick det upp för mig, eller vågade jag själv se, att det här är inte som det ska och det kommer det aldrig att bli.
Och vad var det då som...
Ja, det var ju... Hon fick ju ingen diagnos. Man gick ju och väntade på den där diagnosen. Och det fick hon först i början av tonåren. Hon kanske var 10-12 år. Jag var 12. Då fick man, gjorde man en riktig sån där skiktröntgen. Och då hittade man också att hon hade smärre hjärnskada, hette det. Och autistiska tendenser. Men då var hon ju 12. Så det här, när hon var 1 år, 1,5 år där. Ja, det blev en riktig depression, det måste jag säga. Det var nästan som man blev rädd för henne. Alltså, och rädd för sig själv också.
Varför blev du rädd?
Ja, jag visste inte hur jag skulle hantera. Hur gör man med handikappade barn? Det fanns ju inga bra recept på hur man är som en handikappförälder. Vad ska de göra? Man kunde inte bara baka bullar och läsa sagor och vara snäll.
Du visste inte vilka verktyg du skulle använda?
Nej, ingenting. Ja.
Jag vet att du funderade mycket på hur hon skulle hon kunna lära sig prata, gå och simma.
Ja.
Hon lärde sig aldrig att prata.
Nej, inte prata, men man kommunicerar ju på andra sätt.
Ja. En dag vet jag, en stor dag för dig, så ger hon dig en kram.
Ja, då var hon ganska stor. Då var hon i början på tonåren där någonstans.
Varför var det så speciellt?
Ja, jag hade ju väntat på den där kramen i flera år. Och jag hade inte förväntat mig att jag någonsin skulle få en kram. Men det var, då var hon ju redan på ett vårdhem. Och personalen var med hem. Och när hon sen skulle åka tillbaka till det här vårdhemmet, så sa någon på personalen: ja, men gå nu och ge mamma en kram. Och så gör hon det. Jag var tvungen att fotografera det till och med. Och då förstår man, hon vet vad det här betyder. Det var glasklart.
Det är ju efter hennes födelse och den här depressionen och de tankarna som du sen ska skriva Bill och Bolla, som nästan är viktigare för dig än vad Alfons böckerna
absolut
är.
Det var den. Jag hade tänkt att jag skulle skriva en bok om att vara handikappförälder till sådana här avvikande barn. Och åkte till Sigtuna stiftelsen och hade fått en ledig vecka att sitta där och författa. Mm. Och innan det så hade man ju använt, det var ju ständigt läkarbesök. Och då fick man ju skriva upp vad hänt sen sist. Och så bar man de där listerna till läkaren i fråga då. Och på det viset så bildades ju till slut en lång rapportflod, kan man nästan säga. Mm. Och det var ju tungt. Jag hade en hel resväska fullt med noteringar. Och så stövlar jag väl in där på Sigtuna stiftelsen upp på rummet där. Och det var snart lunchdags och då tyckte jag att jag måste ändå börja på någonting så jag har kommit igång. Och så körde jag in i reseskrivmaskin som man hade då. Och då blev det ju tvärtyst och sen, nej, nu går jag ner och äter. Och så skrev jag, i världen finns det alla möjliga, också sådana som är löjliga. Bara för att liksom...
Ja, det bara kom ur
det. Ja, det bara flög ur mig då liksom för att, ja. Sen gick jag ner och käkade. Men sen när jag kom tillbaka upp, då insåg jag att hela min väska full med alla de här tjusiga rapporterna och vuxenskriverierna. Det var inte det gällde, utan det är här gällde det att skriva för hennes storebror. Mm. Om alla möjliga dårskapsrim som jag kunde hitta på som gällde henne.
Den första i boken lyder ju så här. Här kommer Bolla, är en liten stolla. Idag blir de fyra till kroppen, men liten som en myra i knoppen.
Mm. Det är nog del två egentligen som du har läst från nu.
Ja.
För den första var att det föds... Här kommer en person, nyfödd var hon då. En av miljoner, biljoner personer. Och att det var ett underverk. Mm. Så började den boken. Men det var ju viktigt på det viset att jag fick ju... När man kan börja på att skoja om någonting, då har man satt näsan över vattnet lite och börjat greppa tillvaron.
Då är man redo för... För det, jag tycker det var så spännande att du sitter och skriver på den här tegelstenen full av stora vuxna tankar. Som, den låste du in i ett skrivbord.
Ja, den finns faktiskt kvar. Ja, eller,
men den ville du inte ge ut?
Nej, alltså det var ju bara tjat och gnäll om handikappsituation. Och, alltså egentligen hade jag inte ens trott att jag skulle få ge ut den här första Bill och Bolla-boken. För jag skrev den allra första hand för sonen som var storebror och som varje dag mötte olika komplicerade hänsyn som skulle tas till den annorlunda lilla systern då.
Mm.
Han skrattade gott åt många situationer och det var andra handikappade barn som var uppe och smygläste på ritbordet där vad det var för rim man hade gjort.
Ja.
Som kände igen det där och då kände jag, det här är jätteviktigt.
Ja.
Förlaget ville till slut ge ut det där, eller de gjorde det.
Mm. Men jag tänker att den säger mycket, den här historien om ditt skapande och hur du har skrivit och kommit på dina böcker som sen har blivit så uppskattade. Att det är någonting som du har skrivit, inte nödvändigtvis, eller aldrig genom att tänka att nu ska det här bli en bok, utan skapandet kommer ur någonting annat och sen blir det en bok.
Ja, absolut är det ju så. Jag vet grejer som har hållit på med. Det har varit vuxna tankar som man har gått och älta. Som jag ju, tycker ju våld är så himla förnedrande. Att sitta och titta på tv-våld eller biovåld med blodet sipprar. Och det är så slaskigt in i detaljer. Jag tycker våld är något ovärdigt människan som ras helt enkelt. Man ska inte behöva. Det måste ju finnas vettigare sätt att vara arga på varann. Ja, det är ett vuxet dilemma. Man går och funderar på varför tycker jag så otäckt med det. Eller Vad är det man har emot? Och så var det en dag, och det var säkert kort 20, 30, 40 år ändå, så kom jag på det, nu vet jag. Så här är det. Ja, det handlade om en soldat som inte ville prata om krig, för det brukar ju inte soldater prata om när de väl har kommit till fredligare sammanhang. Men Alfons och en annan liten kille, de pressade på, och till slut så skulle den här soldaten berätta då vad han hade upplevt. Under ett bombanfall hade han legat och tittat på en liten myra som kravlade framför honom. Och sen tvärstannade myran, då hade bombanfallet verkligen börjat. Och sen så klingade jag av det här bombanfallet, och det verkar som det var över nu. Och myran började sätta igång sina små ben och kravlade vidare. Och då hade soldaten fått den här tanken att ja, en sak är att bygga upp och en annan att bomba ner, alltså förstöra. Och det som jag tyckte att jag upptäckte då, det är de här tydliga krafterna som finns i människan, på gott och ont då. Vi har möjlighet att bygga upp och vi har möjlighet att förstöra.
Mm. Och då blir det en barnbok.
En myra, en soldat, det är ju kanon, jag håller på att säga, det är faktiskt roligt. Men det här är ju precis något som jag kan berätta om idag. Och då blev det en barnbok. Mm.
Jag sa ju förut att du är 1 år yngre än min mamma. Jaha. Jag är ju 1 år äldre än din Alfons, som ju är född 1972 kan man säga. Jaha. Den här pojken med det klotrunda ansiktet och den stickade, noppiga tröjan som har blivit en del av vår kultur. En självklar referens till flera generationer människor som växer upp, inte bara i det här landet. Jag tänker också att en sån replik ur Alfons som "jag ska bara" till och med används av Ingvar Carlsson i riksdagen.
Ja, alltså det här ska bara, att det har att göra med råden till barnbarnet. Mm. Alltså det är just det här att energi, på nytt det här med glädjen i att man är upptagen av något som är så väldigt viktigt just nu. Mm. Det är för människans förmåga att tända. Att vara kreativ.
Ja.
Det är viktigt.
Men det här, om man tar Alfons då, om man sammanfattar det lite, om man vill visa hur pass stort det är, så är det är 26 böcker. Det är fler än 7 miljoner tryckta exemplar, översatt till 30 olika språk. TV-serien på 80-talet som jag såg, sågs av 3 miljoner i veckan. Det är ju som Melodifestivalfinalnivå på de siffrorna. Vad tänker du om att det du skapade där på 70-talet, att det blev så här stort?
Ja, alltså det där är, för mig är det overkligt, och det är väl tur det kanske. Men egentligen tycker jag att mina svarta stunder, om ni ska nämna dem, de har varit ganska, tagit mycket tid kan man säga. Så att det här att ja, böckerna, det låter ju löjligt, men böckerna har nästan varit ja, lite by the way på ett sätt.
Det har inte varit ditt riktiga liv eller,
nej,
eller hur ser du på det?
Nej, inte min verkliga vardag har varit fylld av så många andra och som jag tycker ganska svåra saker. Men jag säger på nytt att så mycket glädje och kärlek som jag har mött i mina dagar, det är inte klokt. Alltså det är för trångt. Både med sorger och med glädjeämnen kan man säga då. Att jag har inte hunnit med och smälta allt vad jag har upplevt tycker jag.
Nej.
Men det har ju varit roliga stunder. Jag har alltid haft roligt när jag har hållit på med mina böcker. Och antingen det har varit Bill och Bolle eller Alfonsböckerna, ja. Det har varit glädjestunder.
Alfons är ju spännande, men ännu mer spännande som karaktär, tänker jag, är hans pappa. Alfons pappa. Varför, nu ler du väldigt förnuligt. Varför skrattar du?
Ja, det tycker jag egentligen också. För Alfons är ju ganska oskrivet blad. Han är ju så, Han är fortfarande i den åldern när han kan göra mycket gott och göra mycket ont. Och vi vet inte vilket.
Nej.
Men pappan, han har ju redan börjat göra sina misstag här och var och blivit en mer, han har ju mer karaktär helt ja. Enkelt.
Det är roligt att du lyfter fram hans misstag, för jag tänker egentligen tvärtom att det är hans andra sidor som ju sticker ut. Om man går tillbaka till 70-talet och tittar på hur det såg ut i Sverige, så det är ju då föräldraförsäkringen införs i det här landet.
Ja.
Och det är bara 0,5% av alla pappor som tar någon andel av föräldraförsäkringen. Det är som en tid då pappan finns inte i hemmen. En pappa är liksom en kostym och en slips och en matlåda som, ja. som inte finns hemma närvarande.
Mm.
Och då tycker jag att det var så spännande att när du skapar Alfons, så det som blir Alfons team, det är han och hans pappa.
Mm.
Vad hittade du den inspirationen, att det skulle vara den konstellationen, så att säga?
Jag tänkte inte så mycket. Alltså, det var så barnsligt. Det gick så barnsligt till så att jag gjorde det jag tyckte var roligt. Så här känns väl bra. Så här vill jag ha det. Och då var pappa, min egen pappa, jag hade jättegoda förebilder av mina två olika familjer då. Mina föräldrar skildes ju när jag var i 7-8-årsåldern. Ganska fort fick bägge föräldrarna varsin ny partner.
Mm.
Och på det viset fick jag ju leva i ett sånt helt annorlunda liv mellan en konstnärsfamilj i ena änden och en prudentlig folkskollärarfamilj i den andra. Va? Då kunde jag låna drag efter de pappor jag hade erfarenhet av. Och det var ju väldigt goda papper, bägge två.
Närvarande pappor?
Ja.
Mm.
Och jag tyckte det var roligt. Jag hade inte sett efter om det fanns pappor i andra barnböcker. Jag har ingen aning om. Men tydligen var det väl då ovanligt.
Ja. Och jag läste en spännande analys om just Alfons pappa. Hur han i 5 decennier har liksom lufsat runt i sina tofflor och sin värme som en slags förebild. En grilla pappa som lett en stillsam revolution som gjort svenska pappor mer närvarande i sina barns liv.
Har du läst allt det?
Ja, vad tänker du om det?
Ja, det var ju trevligt att höra. Men jag tycker att han har gjort misstag. Och ja, jag är lite förvånad att pappafiguren skulle påverka andra pappor. Men det är ju roligt, det är ju bra i så fall. I alla fall i mina ögon är det ju bra. Eftersom jag har haft såna goda papper, båda sorterna, både den korrekta och den mer vildbasaren.
Ja.
Så jag har bara fått en idealpappa då på det viset, en äckligt ideal.
Just det. I den första Godnatt Alfons Åberg, som är den första boken, ja. så är det ju en situation där Alfons håller på och kör med sin pappa. Han ska hämta någonting att dricka och sen måste han hämta en potta och, sen och så. Och till slut somnar ju pappan på golvet och Alfons får lägga sig själv. Det där som pappa kommer med är ju ett glas saft efter tandborstningen. Och det väckte ju en del kritik att barn får inte dricka saft efter tandborstningen.
Ja, berättar jag gärna om. För det var en styck tandläkare som skrev till mig och sa att det var väl onödigt att han skulle få ett glas saft på sängkanten här redan han borstat tänderna. Och där skämdes jag verkligen, därför att skälet till att pappan har den där gula saften, det var att jag skulle pigga upp sidan. Det är en väldigt tråkig blå sida.
Så det var bara rent estetiskt,
ja,
du ville ha
en
annan färg. För sen har du tagit bort i nya versioner.
Ja.
Sen. Då är det ju inte längre saft pappa kommer med, utan det är något vitt, akvitaktigt. Mjölk kanske, eller vatten.
Jag erkände direkt, jag skrev till tandläkaren. Och det roliga är att i år, alltså nu i, om det var mars, kanske februari, så fick jag ett brev från just den tandläkaren. Och han tackade för det svaret som han hade fått den gången. Och att jag erkände då att jag ville ta bort det där på grund av att det var olämpligt.
Ja, det svaret kom alltså 30
kom
år senare.
Ja, det brevet ligger uppe på ateljén. Jag gläder mig åt det än.
Ja. En annan karaktäristisk sak som Alfons pappa gör, det är ju att han röker pipa ganska ofta. Och du blir lite nyfiken på varför du ersätter, du har liksom bytt ut saften, men du har behållit pipan, som ju inte heller kanske är så korrekt i dagens värdegrund att röka hemma i barnkammaren.
Nej.
Varför har du bytt saften men behållit pipan?
Ja, för mig så stod ju det för att pappan var en sån här lite lugn piprökande typ som de var på 50, 60, 70-talet. Han stod dem för det. Såna var en del papper på den tiden, och det tycker jag verkligen, på tal om att byta hudfärg och fixa och dona nu i efterhand, så tycker jag nej, man får stå för att man får, bara föräldrar eller andra bokläsare får väl förklara för barnet att titta, vad hemskt.
Jag tänkte just fråga vad du tänker om det vi håller på med nu för tiden, där man skriver om i gamla böcker för att anpassa efter en ny tids värderingar. Du vrider på det verkligen i stolen här. Då.
Ja, jag tycker att det är ynkligt. Men det
ynkligt till och med.
Jag tycker att det är ynkligt att man... Vuxna måste ju ändå kunna förklara för ett barn, om vi nu håller oss till barnböckerna, att jag tänkt, så gjorde man på den tiden. Du förstår, på den tiden, ja, då får de ju själv och diskutera att det har ju funnits något annat. Och barn älskar ju detta, att få veta hur var det förr. Hur var det när du var liten? Det där är ju att förklara, att barnen blir indragna i detta, att vi tillhör tusentals generationer, ända bort till Etruskerna eller ända bort till Ur och Mesopotamien. Det är ju underbart för ett barn att veta att man bildar kedjor ihop med något annat.
Mm. Men du vill inte att man går in och ändrar om i böckerna?
Nej, så jag tycker inte man kan göra det så generellt som att säga att man ska ta bort en pipa. Som huvudregel så tycker jag att man ska stå för att en produktion är gammal.
Mm. Ja. Det är många som undrar vad Alfons mamma är.
Ja.
Och det är nästan bara vuxna som undrar här förstått. Det är sällan barnen som frågar.
Ja, jag har ju fått det intrycket i alla fall att det är vuxna som frågar. Ja.
Vad brukar du säga då?
Ja, jag tycker det är konstigt, därför att hur mycket folk ska man redovisa i en barnbok som har ganska begränsad yta att uppehålla sig, va? Ska man ta med faster och moster och bryllingar och Alfons några syskon? Och det har jag tänkt hela mitt liv. Det är klart han syskon, men jag har inte börjat rita dem ännu. Och det beror nog på att jag själv har haft en så enormt stor syskonfamilj. Men ja, det ska ta någon annan gång.
Kommer Alfons mamma att dyka upp?
Ja, nej, det har jag inte tänkt. Och jag tänker det ännu mer nu när jag vet, har fått lite åsikter om den uteblivna mamman.
Mm.
Det räckte väl med att det var en pojk och pappa som höll på med någonting.
Ja.
Hon var väl ute och handlade, eller hon kanske var upptagen med en stryka eller göra något annat kanske.
Ja, så hon lever?
Nej. Alltså, men med åren då har jag kommit under för mig att det är väldigt, väldigt viktigt att inte säga allt. Det måste finnas utrymme för barn att ja, hon kanske är död.
Mm.
Eller det finns barn vars mammor är döda. Eller hon sitter på torken, hon är alkoholist.
Mm.
Alltså, eller ligger sjuk. Eller, då får ju barn möjlighet att fylla i liksom, något som de själva har behov av.
Mm.
Eller så tänker de inte på det alls. Det är viktigt att man inte skriver alla på näsan exakt hur allting är. Avskyr det. Usch.
Vi pratade om Alfons pappa och du nämnde dina pappor. Dels din biologiska pappa men också den nya pappa som kommer in i livet.
Mm.
Och jag har tänkt på när jag har gått tillbaka och läst gamla intervjuer med dig och hur det har låtit. Du nämner oftare din pappa än din mamma. Han verkar ha varit väldigt rolig, din biologiska pappa.
Mm.
Rolig och lite knasbollig.
Mm. Håll igång, roa er. Se till att ni har fantasin igång i huvudet. Mm.
Och du har sagt att pappa var estradör och vi barn var hans publik.
Absolut, så var det ju. Ja. Fånigheter som de höll på med på Chalmers, vet du.
Sen studentikosa.
Ja, precis. Ja. Mycket sånt.
Jag tänker apropå det där vi pratade om i början, att du är en sån som har gått och funderat mycket på de stora frågorna.
Mm.
Och det kom ju också från din pappa. Filosofin och idé och lärdomshistorien. Hur kunde det tas uttryck rent konkret hemma?
Ja. Ja, det finns många roliga exempel på det. Vad är en prick?
Kunna fråga så?
Ja. Mm. Eller, vad är rött? Ja, rött är som en ros eller ett rött äpple. Eller... Men tänk om jag har gett er fel namn när ni föddes. Så att varje gång ni pekar på något som är rött så är det grönt, har jag lärt er. Då börjar man förstå. Det beror ju på vad de vuxna säger.
Ja.
Det är mycket sånt.
Han satte medvetet lite griller i huvudet.
Ja, han satte griller. Och också sånt som var där en stol. Ja, det är någonting på fyra ben som man kan sitta på. Ja, men man kan sitta på en trekantig. Ja, när du fick börja tänka efter. Man kan sitta på en stubbe. Ja, du vet, vi höll ju på med det här till slut. Det var utmaning på något vis.
Ja. Jag vet att han också kunde ta upp djupa saker med dig redan när du var ett litet barn. Som en gång när han var, gick igenom en riktigt tung depression och sa så här till dig när du var liten. Ibland vet man varken ut eller in, eller hur fan man ska lösa det här. Ja, ja, men du förstår gumman. När det är riktigt, riktigt becksvart längst där nere i källaren, då kan man inte komma längre ner. Då måste det vända.
Det sa han, det har jag tänkt på sen, att han hade ju sådana här drag, alltså manodepressiv var han ju på mer eller mindre. Och jag tror att det är väldigt ovanligt, eller jag gissar att det inte är så vanligt att en vuxen pappa talar med sin 12-åriga dotter och säger att man kan vara riktigt nere så att man är ända nere i källaren.
Men du har ju själv, precis som han, en sån sida. Där du har varit mycket nere i mörkret och upplevt det själv. Redan som barn så kom du fram till att det finns någonting ledsamt i livet. Ett vemod, och du känner inte säkert att du kommer klara att leva det här livet.
Nej, det gjorde jag inte. Men...
Varför gjorde du inte det? Vad var du rädd för?
Att jag inte skulle duga. Att jag inte skulle tåla. Och det kan ha varit en insikt som är lite sann, alltså. Att jag är inte så tålig som det kan verka utåt. Va? Det kom ju då i tonåren, i början 12-årsåldern eller någonting. Och det kan ha att göra med bara hormoner. Det finns ju många saker som kan spela in.
Men det var starkt kopplat till Edith Piaf, har jag förstått. Kan du inte berätta om den kopplingen?
Ja, det var någonting att jag minns att jag... Att jag minns att jag stod och hörde Edith Piaf på radio. Man hade en liten pytteliten radio i sån där liten bunke. En kanal. Det var något hon sjöng... Det var väl det här konstnärslivet i Paris då. Och jag visste att där finns något farligt, farligt som man kan råka ner i rännstenen på, va. Och så såg jag väl framför mig det att ja, den rännstenen kommer jag ju åka ner i.
Ja. Men du har ju så pass mörka tankar att du funderar på att... Du försöker till och med ta ditt liv som barn.
Och jag har aldrig blivit så... För jag är egentligen överraskad som när jag vaknade upp i alla de där tablettdimmerna. Det var ju vanliga magnesyl jag hade stoppat i mig.
En överdos, 20 tabletter magnesyl.
Sånt där.
Som liten.
Någon så fruktansvärt huvud. Inte huvudvärk, utan det ekade ju. Det ekade. Jag snupplade väl ner till mamma och sa att jag är sjuk idag eller någonting.
Berättade du för mamma eller pappa?
Nej, aldrig.
Varför inte det?
Varför skulle jag berätta det?
Du behövde väl hjälp, tänker jag. Det kunde jag ha fått hjälp.
Nej, det trodde jag inte. Att det fanns någon hjälp. Nej.
Vi har ju pratat om det, att du har levt med så enormt mycket kärlek men också mycket mörker. Så mycket känsla att det knappt får plats. Men den där känslan av att inte våga leva och att kanske till och med vilja försvinna. Har den känslan, försvann den efter den här händelsen, eller har den funnits kvar?
Nej, den har ju återkommit. Ja, hela den lever livet. Jag fortfarande med, tycker jag på sätt.
Det finns ju en person, en enda person har du sagt, som har bekräftat dig den känslan, som har förstått dig. Och det är ju Mamme, din ex-make som du träffade på 80-talet, din stora kärlek. Du har sagt att han är den enda som har genomskådat dig.
Ja, det var ju konstigt då, men det tog ju slag. Vi hade väl känt varann tre, fyra år eller något. Så kom han och säger något. Ja, då sa, men det kommer jag aldrig berätta vad han sa. Men han sa att du är så fin med det och detta. Och du gör det och det och detta. Och du är viktig för det och det. Och människorna läser dina böcker. Och, men du har en sak. Ja, det kanske jag ska säga. You are not strong enough. Det är första gången jag säger det till en annan människa. Men det är ju ungefär detsamma. Han menar kanske det att du är skör. Ja.
Mm. Du var inte stark nog. Blev du förbannad?
Ja, vadå? Jag är så kaxig och kavat och här går du undan. Och jag fixar allt och lär mig främmande språk och... Jag tyckte här, nej, det vill jag absolut inte höra att jag inte var stark nog. Vad var det?
Mm.
Jag blev faktiskt stött.
Mm.
Och sen gick jag och tänkte på det där något dygn eller så. Och sen fick jag ju säga, ja, han har ju rätt egentligen.
Ni fick ju bara 7 år tillsammans.
Ja,
sen åtta, dog han i cancer. Men jag tänker att efter hans död så hände något spännande. Du fortsätter att ha en dialog med honom, har du beskrivit. Du frågar honom saker och så får du upplever att du får svar.
Alltså nu gör du det här verkligen stiligare än vad det är.
Alltså?
Ja, det var flera år efter han hade gått bort. Så kom jag i någon situation där jag var tvungen att... Och bestämma någonting, och det var en viktig fråga och jag måste ge besked inom en vecka, eller det var en begränsad tid, så måste jag ha ett svar på den här grejen. Och jag gick och plågade, så hur ska jag göra? Och, ja, men det är bra på det sättet, ja, men det är inte så bra på det sättet. Ja, men... Och jag kunde inte bestämma mig. Och då minns jag att jag tänkte, ja, hur skulle mamma ha gjort? Ja, han skulle nog ha sagt sig och så. Ja, men det kan ju göra. Och det var vid ett tillfälle. Alltså det är inte så att han är ett ständigt bollplank för mig.
Nej.
Det skulle vara trevligt om det var så, men jag kan inte räkna med det riktigt.
Men, du hade
men i det tillfället, ja. Då upptäckte jag att en människa kan spela stor roll fastän den inte är närvarande eller inte är kvar i livet. Och då upptäckte jag det här. Då blev jag nyfiken på en ny filosofi här. Vad är en människa?
Mm.
Och det är en Alfons bok som verkligen handlar om hur långt når han.
Just det, hur långt når Alfons Åberg,
ja,
heter den.
Ja. Mm. Han stod och tuggade på något äpple och så ropade farsan. Och så frågade, är du där? Ja. Är jag det? Stod han och tänkte sen, är jag verkligen det? Han var inte riktigt nöjd med det. Han har ju sitt namn och man känner ju igen hans utseende och sådär. Men en kropp, det är ju inte allt. Han tyckte inte det räckte. Och tänk till exempel på katten som han satt på en stol alldeles innan Alfonsen då. Men nu har han lämnat stolen. Och då hoppar katten upp och sätter sig där. Och vad varmt och gott det var på den här stolen idag.
Mm.
Vems värme är det?
Just det. Var börjar och slutar en människa?
Och sen fortsätter boken på med olika saker. Och där kom bland annat upp det här med att minnas. Det är också att minnas en människa är också något som spelar roll. Va? Mm.
Om man tar den frågan... Och dess ursprung, nämligen mammas död, att kan en människa finnas kvar fast han är borta?
Ja, precis. Så var det ju.
Vad är ditt svar där? Finns han kvar?
Absolut. Alltså i alla fall de människor som har spelat roll för en. Men det kan nog finnas kvar sådana jävlar som man hatar också. Det vet jag inte. Men man minns ju i alla fall med värme eller med tillit de som har spelat roll för en.
Mm. Du har ju berättat i Tankar för dagen som går här på Sveriges Radio att du ibland känner en sån meningslöshet. Att du liksom ligger i sängen på morgonen och kan tampas med den där meningslösheten. Mm. Det var ju så vi började intervjun också, att det är nyfikenheten som är lågan i livet.
Ja.
Om man inte undrar vad det är för väder idag så har livslusten börjat försvinna. Men jag tänker, att du då, då säger du i tankar för dagen att då börjar du filosofera och hitta en mening. Att den tankeverksamheten är en rörelse i sig som betyder någonting. Liksom att jorden rör sig runt sin axel och att jorden rör sig runt solen. Mm. Att det i sig blir en anledning att resa sig ur sängen och gå upp.
Ja, varje... Det är ju hur mycket syntetiskt liv vi lever idag, syntetisk mat och syntetiskt det ena och det andra. Så fortsätter ju jorden att gå sin eviga vända där med, jaha, nu har det tagit ett varv till, va? Det är en ny dag idag som jag kan fylla med gott eller ont eller skit eller strunta i att gå upp eller verkligen gå upp. Eller... Alltså det är ju... Det här med tid, det är också en filosofisk fråga. Verkligen, ja. Vad är tid? Men att vad vi människor än tycker om tid då, om man kan ha förkortat och arbetstid hit och dit och allt möjligt. Och det går fortare om vi gör så här. Jaha, vadå? Varför är det bra? För att det går fortare. Då tänker jag, ja, vi har våra beräkningar om vad tid är. Men jorden kör sitt race i alla fall. Antingen jag vill eller ej. Den knatar på där med solen och dygnet och vrider sig och klotet vrider sig och vrider sig. Det vrider sig inte lite på snedden åt andra hållet utan det följer den här rytmen. Vad vi vet än så länge i alla fall. Jag tycker att livet är, det är en balans. Eller det är ett krig mellan den fysiska varelsen och den mer andliga då, om man vill säga det tjusiga ordet. Men det är själen, vi finns. Det finns något i människan som är mer än den där knöddiga kroppen som man konkar runt med.
Just det. Jag vet att musik har betytt mycket för dig i ditt liv. Vad har musiken spelat för?
Alltså musik, det är nog den äldsta konstarten som finns. Innan vi började knacka bilder på bergväggarna. Men musik, det är det högsta. Ofta glädjande.
Om vi skulle lägga någon musik över det här nu för att avsluta, vilken känsla skulle det vara? Vilket stycke skulle det vara?
Oj, vad svårt. Det kan jag nästan inte. Jag skulle inte kunna säga annat än två sorter. En som går i dur och en som går i moll.
För det är de två krafterna som har haft i ditt liv.
Ja, det är där som det pendlar hela tiden mellan det.
Mörker och ljus.
Ja, hela tiden handlar om det.
Men vad finns det för musik som är både dur och moll? Den här känslan av ljus och mörker som du har brottats med. Ja. Som gör kärlet så himla fullt att det nästan blir för trångt.
Ja, det är väl Beethoven som är den största.
Beethoven.
Men jag skulle inte stå ut om det inte fanns lite Schubert. Han har det här lite gråtmilda sådär och det rena, klara, enkla.
Ska vi avsluta så?
Ja.
Ja. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, Gunilla Bergström.
Tack ska du ha.
Du har nu lyssnat på söndagsintervjun i P1 där författaren Gunilla Bergström var gäst hos Martin Wiklin. Mixningen gjordes av Fredrik Nilsson och producent, det var jag, Hanna Engberg. Och söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.